Hej kära radiolyssnare, ni har rattat in Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Leif Bratt och har mitt emot mig Gösta Evén för att tala om samhällsengagemang. Jag har fått tips om att du är väldigt engagerad i olika samhällsfrågor. Så man skulle kunna säga så här tycker jag, om det fanns ett visitkort. Då brukar man ju skriva att man är direktör eller någonting sånt. Men i ditt fall så skulle man skriva, vad jag förstår, Rädda Barnen, Företagarna i Tyresö, Kollektivhus på ditt visitkort. Jag kanske har glömt någonting nu. Men för att det ska bli rätt så kanske du själv kan presentera det och tala om vad du gör.
Ja, jag heter Gösta Wén och har flyttat till Tyresö Trollbäcken 1984. Jag har ett företag som heter Hälsokostbagan och är numera handelsresande i knäckebröd. Jag har tidigare bakat brödet själv men har blivit allergisk. Och då har jag tagit med mig recept och kunskaperna i huvudet så kan jag presentera mitt bröd till olika konferensanläggningar och olika affärer. Det finns bland annat här på ICA i Kvantum i Tyresö centrum. Jag har också förra millenniet arbetat väldigt många timmar förvärvsarbetat. Men har sedan millennieskiftet ingen egen personal utan outsourcat tillverkningen till ett annat företag.
Outsourcat? Det får du förklara.
Outsourcat är alltså att jag har låtit ett annat företag tillverka mitt bröd med deras personal. Jag har ingen egen personal längre. Och den tid som jag har minskat förvärvsarbetet har jag då fyllt till stor del med ett ideellt engagemang. Bland annat i Rädda Barnen, lokalföreningen i Tyresö och Rädda Barnen södra distriktet i Stockholm. Företagarnas lokalförening i Tyresö och så småningom här på slutet även kollektivhusföreningen. Jag var med och startade upp Tyresö lokalförening när det gäller kollektivhus. Och så att arbetstiden är väl lika lång, bara det att den inte är betald på samma sätt som förut.
Det är ju ett sätt att ge plats för andra på arbetsmarknaden och du kanske är någon slags förebild där då med tanke på 8% arbetslöshet eller vad vi ungefär där ligger. Mindre betalt arbetstid och mer idéer. Kanske framtidens melodi?
Ja, det har i varje fall gett mig mera. Pengar är inte allt, så att jag har fått ut mera av livet tycker jag med mitt ideella engagemang än att bara tänka på att man ska förvärvsarbeta och sen ska man jobba och jobba för att få de här kulorna att betala mat och hyra med.
Så att det är en annan sorts belöning än en monetär belöning kan man säga?
Ja.
Okej. Men något som slog mig när jag fick tips om dig, det var och just det här samhällsengagemanget. Men om du ursäktar så skulle... Jag tänkte så här väldigt vad det här spretar. Alltså normalt sett, så, med mina fördomar så brukar det ju finnas någon beröringspunkt mellan ens olika ideella engagemang. Men det här är ju lite åt alla håll och kanter. Hur kommer det sig?
Ja, samhället är spretigt. Samhället är många olika saker. Men däremot så tycker jag ju då att barnen är ju den knutpunkt som vi har allihopa. Vi som har haft förmånen att få egna barn eller adopterat barn från andra. Så att jag tycker väl att spretigheten var ju ett roligt ord för dig, men från dig. Men att samhället är ju väldigt spretigt och... Men det hör ju ihop, arbete, familjeliv hör ju ihop och Rädda Barnen kommer väl in där. Det är ju tråkigt att samhället ska vara så pass negativt i många aspekter att Rädda Barnen och andra ideella organisationer ska behövas i samhället.
Men om vi då börjar med Rädda Barnen. Jag tänker att det finns ju andra... Vi har idag när vi sitter och pratar med varandra, är det väl Världens barn eller någonting sånt. Någon gala. Jag såg någon med bössinsamling här i centrum. Och jag har sett någon sån här trailers i tv. Det är ju också barn. Alltså Världens barn är en. Och så har vi BRIS bland annat. Hur kom det sig att det blev Rädda Barnen? Alltså ditt barnengagemang, det landade eller kanaliserades hos Rädda Barnen. Varför just Rädda Barnen?
Det vet jag egentligen inte. Det måste ha varit någon tillfällighet. Och det är väl kanske 10 år sedan som jag blev medlem i Rädda Barnen. Det är klart, det hade väl kanske lika gärna kunnat blivit BRIS eller någon annan barnrättsorganisation. Men det är ju, det här är ju ingen hjälporganisation. Rädda Barnen är ju en rättighetsorganisation. Och vi i Rädda Barnen ser en stark skillnad med att hjälpa och att visa barnens rättigheter.
Jag tänker på BRIS, barnens rätt i samhället. Vad skiljer Rädda Barnen från BRIS?
Ja, det törs jag inte svara på.
Nej.
Jag kan inte exakt vad BRIS sysslar med. Jag vet att de har hjälptelefon och att de också är en rättighetsorganisation, precis som Rädda Barnen.
Så Rädda Barnen och er loggar, Rädda Barnen, de kommer jag inte se ett flyktingläger i Afrika eller ja, människor i nöd. Får de någon hjälp? Alltså barn i nöd, de får ingen hjälp från Rädda Barnen.
Jo då.
Ja, men då vi är ni ju lite hjälporganisation.
Ja, men punkten ligger i rättigheten. Och vi är
FNs
ju
barnkonvention, ja, den bevakar ni.
Ja, och vi vill att den ska finnas vid svensk lag. Vilket 2 av 6 partier i riksdagen inte vill. Så att jag är väldigt förvånad att det inte har blivit en lag, eftersom 6 av 8 partier måste ju bilda majoritet i riksdagen.
Nej, inte om de två. Nu vet ju inte jag vilka de är, men rent matematiskt så finns ju 2 partier som kan stå utanför och det inte blir någon majoritet. Så får vi lyssna. Men jag tror inte att
Ja. Men Rädda Barnen finns ju i krishärde, exempelvis i flyktinglägren runt Syrien, som nu är det sista stora projektet. Och Rädda Barnen finns ju naturligtvis också i Afrika. Så att det är klart att vi hjälper till. Rädda Barnen hjälper. Men huvudsyftet är att barn har rättigheter och att vuxenvärlden ska respektera barnet som en individ och att barn har rättigheter.
Men om vi då kortfattat, om du kan ge oss lyssnare en förklaring. Vi har FNs barnkonvention. Jag gissar att man till viss del följer den i Sverige. Vi har väl liksom skrivit under själva konventionen.
Sverige har skrivit under konventionen för 22 år sedan ungefär.
Ja. Vad skulle skillnaden bli om det blev nu lag också då?
Jo, man måste ta hänsyn. Alltså, barnens rättigheter ska sättas i främsta rummet. Och det försöker då riksdagen att inskriva när de skriver om lagarna. Men barnen har exempelvis rätt till ett värdigt liv och jag anser inte att man har ett värdigt liv om man blir vräkt ifrån bostad för att sina föräldrar inte har betalt hyran. Man har rätt att gå i skolan och de ekonomiskt utsatta familjerna har ibland inte möjlighet att betala för barnets utflykter som skolan tycker att man ska göra. Och då strider ju det då mot barnkonventionen, alla barns lika värde och alla barns rättigheter. Så att skolan, om barnkonventionen blir svensk lag, så kan skolan inte ta betalt när en klass ska göra en utflykt. Kan inte ta betalt för elever som ska gå in på ett museum eller in i en djurpark. Utan skolan ska betala allt som barnen.
Får jag vara lite elak då, men bara för att inte bara inställsam. Om föräldrarna inte betalar hyran, alltså hur, då kan man ju sätta det i system. Man adopterar ett barn och sen så förväntas man bo gratis. Alltså har ni tänkt, hur ska man lösa den här problematiken? Alltså hyresvärden måste ju få betalt för sin lägenhet på ett eller annat sätt.
Ja.
Och hur ska man lösa det om man inte får vräka?
Det finns några vägar att gå. Socialtjänsten kan betala hyran direkt till hyresvärden och sen kräva föräldrarna den vägen. En annan sätt att gå är ju att om föräldrarna inte betalar hyran, så kan man ju säga att de har misskött också sin vårdnadsplikt. Då har de inte rätten att ha kvar barnet i sin familj, utan då kan samhället ta hand om barnet.
Är det något mer vi ska säga om Rädda Barnen?
Nej, det tror jag inte. Nej. Vi går vidare.
Då har vi det här med, heter det Tyresöföretagen och den föreningen?
Det heter Företagarna.
Företagarna?
Bara. Ja, och det är alltså en lokal avdelning. Företagarna är ju
en riksorganisation.
Sveriges största småföretagarförening med, jag har inte exakt siffra, men det är uppåt en 80 000, 90 000 medlemmar i varje fall.
Och ditt engagemang där, det beror på?
Att jag är småföretagare.
Jo, men det syftar, alltså företagarna syftar väl till någonting som du då med ditt engagemang vill medverka till, eller är det någonting de har idag i sina stadgar som du vill att det här måste vi få ändring till stånd?
Nej, företagarna är ju naturligtvis vill ju lobba för att få bättre villkor när det gäller riksnivån mot riksdagen. Så lobbar vi ju för att få andra regler när det gäller de här så kallade 3:12-reglerna.
Det måste förklara.
3:12-reglerna, det är alltså när småföretagarna inte kan ta ut vinst ur företaget. Det blir beskattat som lön om man inte har vissa. Man måste först och främst ta ut en viss lön för att sen kunna få ta ut vinst, vilket inte är fallet när det gäller storföretag. Det är en misstroende från regeringens sida eller riksdagens sida som tror att småföretagarna ska skonas, ska dra nytta av en lagstiftning. Det är skillnad mellan småföretag och storföretag som inte är acceptabel. Sen vill ju naturligtvis småföretagarna att sjuklöneansvaret ska tillbaka till Försäkringskassan. Det är inte rimligt att jag som egen företagare och har en anställd som bryter benet på sportlovet i fjällen, att jag som företagare ska betala den sjukersättningen. Det är fritidssysselsättning och den ska betalas av privatpersonen via Försäkringskassan, alltså en privat försäkring.
Får jag fråga dig sen, nyligen, det är väl 2 år gammal någonting, så har ni fått företagsskatten sänkt från, var det 26% till 22%?
Mm.
Om jag som löntagare får en viss lön så finns det en skattetabell. Är det inte rimligt att staten säger att om företaget gör sån här vinst, att de ska också ha en skattetabell, och innan man har någon egen konsumtion i företaget har levererat in lite skatt till staten?
Lagstiftningen är ju sådan att utgifter för inkomstens förvärvande, som det heter när det gäller privatpersoner, har ju samma sak när det gäller ett företag. Att utgifterna för att producera varor eller tjänster är ju en avdragsgill kostnad i bokföringen. Och det gäller ju då att sälja antingen varor eller tjänster till ett högre belopp än de kostnader man har för att göra detta.
Mm.
Och sen ska det då bli ett överskott. Och som liten företagare så blir ju det i regel den lön man tar ut ur företaget. Men tar man inte ut allting, överskottet, som lön, så blir det ju en vinst som bokförs som vinst längst ner i resultaträkningen. Och på den vinsten betalar man sen då en skatt.
22%.
Som är då 22% idag, ja.
Vad är det för fel på det systemet då?
Det har jag inte sagt.
Nej, men jag tyckte du sa att ni ville ändra de här 3:12-reglerna.
Ja, men det är alltså, ja, det är en bit av det hela som gör att riksdagen misstror företagarna. Det är alltså olika skattesatser, det är det frågan om. Alltså att man betalar 22% på vinsten i skatt, men sociala avgifter är ju 31,42%.
Om man inte är under 26 år.
Ja.
Ja,
om man inte är under 26 år. Ja, det är varken du eller jag. Mm. Så Så att det har lite grann med det att göra. Men det är alltså likheten inför lagen finns inte. Det är det som är det stora problemet med 3.12-reglerna. Alltså storföretag har ett helt annat system.
Jag bara försöker ställa, du ger din version av, så ska jag vara lite motpolen så där, så att lyssnarna tror att jag är neutral och objektiv också.
Ja, men
så,
det är ju så
Hur framgångsrikt är det här arbetet då? Är lobbyverksamhet att få lagstiftning? Först var det lagstiftning om barnkonventionen, nu är det lagstiftning vad det gäller förändrad lagstiftning eller 3.12-reglerna.
Ja, det går dåligt.
Det går dåligt?
Ja, det går dåligt.
Men är inte en borgerlig regering företagarvänlig?
Det trodde jag också när jag röstade borgerligt 2006. Men det var ju så att innan 2006, förra mandatperioden mellan 2002 och 2006, så fick småföretagarna en rabatt på arbetsgivaravgiften på 5%. Nu vet jag inte om det var i någon typ av förhandling mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men jag misstänker att Miljöpartiet krävde det. Och då infördes det en liten rabatt för småföretagarna. Den tog alliansen bort 2006 eller om det var 2007. Och sänkte till 2,5% den rabatten. Sen ytterligare några år senare så tog de bort rabatten helt och hållet. Så att nu har vi inte, så att ur den aspekten så var ju Socialdemokraterna under mandatperioden 2002-2006 som införde den här rabatten på sociala avgifter upp till en viss summa pengar. Det är alltså väldigt lite, men det är ändå för småföretagarna som har ett par tre anställda fick vi 5% i rabatt på sociala avgifterna som idag är 31,42%.
Finns det någon klarare definition på vad är ett småföretag?
En del säger 500 anställda, en del säger 200 anställda. En del säger, kallar det för mikroföretag om det är mindre än 10 anställda. Så att det finns ingen enhetlig definition, nej.
Nej, för du använder begreppet småföretagare och ja. Du undrar var de här gränserna går. Men om vi tittar mer lokalt då, vad säger de om företagarklimatet här i Tyresö? Jag vet inte hur mycket kommunen kan göra för att underlätta er.
Kommunen kan ju inte ändra på lagstiftningen. Vi har ett bra samarbete mellan politiker och tjänstemän och företagarorganisationen. Tyresö kommun har överhuvudtaget, både som privatperson och som medlem i Egnahemsföreningen och som medlem i Företagarna, så har jag ett mycket bra samarbete med kommunens politiker och tjänstemän. Det stora problemet i Tyresö kommun när det gäller företag, det är ju att vi har i princip ingen mark kvar. Vi har ingen industrimark. För länge sedan så fanns det detaljplaner som sa att västra och östra farmastigen var industrimark. Det har blivit bostadsmark. Vi hade ett stort område här i centrum, den så kallade LM Eriksson-tomten, som idag till stor del är detaljplaner omlagd till bostäder. Vi hade den så kallade UR-tomten på Njupkärsvägen som Utbildningsradion skulle ha en gång i tiden, men som de avstod från. Den är nu detaljplanen omlagd till bostadsmark. Många detaljplanelagda områden, industriområden, är idag ombildade till bostäder. Vi behöver bostäder i Stockholm, jag vet det. Det kommer in 2 busslaster om dagen till Storstockholm. Men frågan är, de som kommer in till Storstockholm, ska de arbeta? Och i så fall, vad ska företagen hitta mark att starta företag på? Alla kan ju inte bli butiksbiträden eller kontorister och jobba inne i Stockholm. Ur miljösynpunkt så är det ju förkastligt att vi som bor i Tyresö ska behöva åka till andra kommuner för att förvärvsarbeta. Tyresö kommun borde ha mer mark till industrier.
Då är det ja, personalintensiva industrier eller ja, företag överhuvudtaget?
Företag överhuvudtaget, naturligtvis. Och det är ju naturligtvis inte politikerna som bestämmer om LM Ericsson ska avskeda personal i Tyresö kommun eller inte. Så att det är väl svårt för politikerna också att påverka det här. Men vi har ju inga stora företag i Tyresö kommun. Det finns inget riktigt stort företag.
Men man kan väl ändå säga att de lokala politikernas bidrag, oavsett färg, det är inte det som... Deras bidrag är väl att tillhandahålla mark. Det är väl en förutsättning för att överhuvudtaget företaget ska etablera sig i Tyresö.
Ja, så att, och det har de misslyckats med.
Ja.
Eller de har inte misslyckats, de har medvetet detaljplaner omlagt industrimark till bostäder.
Jag får se om jag kan komma ihåg frågan när jag intervjuar en politiker. Varför gör ni på detta viset? Då kommer vi till den tredje benet i ditt samhällsengagemang, och det är det här kollektivhuset.
Ja.
Jag har inte sett till något kollektivhus. Är det planeringsstadiet eller?
Det är fortfarande på...
Det kanske inte finns mark till det.
Nej.
Nej.
Det är, enligt min uppfattning så finns det två områden i Tyresö kommun. Det ena ligger vid Alléplan, eller som det nu så vackert heter, Trollbäcken centrum, bakom den gamla företagslängan i slänten ner mot ett dag mot en förskola. Sen finns det ett område ut efter Njupkärsvägen som inte är bebyggt, ett skogsområde. De två markområdena har jag och Gördis,
en annan ledamot
i, så nuvarande ordföranden Gördis ska vi säga. Vi hade sammanträde för flera år sedan med Olle Cheverin som var då i varje fall ordförande i Tyresö bostäder.
Olle Chevalier.
Styrelseordförande, ja. Nu säger Tyresö bostäder att det finns inga lämpliga markområden. Och det motsätter jag mig. Jag anser att det finns två lämpliga markområden. Men, och sen har nu vdn Björn Andersson, för detta vdn Björn Andersson, han har ju då slutat och det har blivit en ny vd. Och som jag förstår på Gördis så är den nya vdn inte lika tillmötesgående som den gamla vdn.
Vdn för så, vad?
Tyresö bostäder.
Okay. Det skulle alltså drivas av Tyresö bostäder?
Tankegången är ju den att det är lättare, vi vill ju ha ett kooperativ hyresrätt. Och det innebär alltså att den ideella föreningen Tyresö kollektivhus hyr ett helt hus av exempelvis Tyresö bostäder. Sen hyr ideella föreningen ut varje enskild lägenhet som hyresrätt till varje enskild medlem. Det är det som kallas för kooperativ hyresrätt.
Betyder det att den som bor där har... I vanlig hyresrätt då har man ju sån här besittningsrätt. Får man besittningsrätt här också?
Det är som en vanlig hyresrätt, ja.
Varför
denna? Man kan inte byta. Det innebär alltså att den ideella föreningen i ett kollektivhusförening bestämmer vem som ska få flytta in.
Så att om jag vill flytta därifrån, och då kan jag inte helt säkert använda min lägenhet i kollektivhuset som bytesobjekt?
Nej, det kan du inte göra.
Vad är fördelen?
Fördelen är att den ideella föreningen bestämmer vem som ska få flytta in i huset. För att vi vill ju ha medlemmar som är för ett kollektivt boende. Vi vill inte ha hyresgäster som ser sig som hyresgäster för att de ska ha någonstans att bo. Vi har ju ett visst typ av arbetsplikt. Man ska göra, vi har gemensam förvaltning av huset som ska skötas. Vi har matlag 5 dagar i veckan. Och då är det en plikt att arbeta där ett par gånger i månaden. Städning och skötsel av huset blir ju ett arbetsplikt ett par gånger då och då. Då vill vi ha folk som vill arbeta i huset, som är kollektivister.
Men elakar jag igen då? Nepotism, alltså om det är väl styrelsen då som bestämmer. Jag tänker den här bostadsbristen Stockholm. Efter ett tag så kanske det bara är släkten som bor där.
Ja, vi ska ju ha, enligt Tyresö bostäder så ska det vara minst 35 lägenheter. Annars så blir det inte ekonomiskt lönsamt eller ekonomiskt motiverat att bygga ett kollektivhus överhuvudtaget. Så att det där med släkten, det är klart att en del släkter är ju väldigt stora. Så att man kan ju aldrig vara säker.
Nej, men det är några ett antal, kanske 5-6 som sitter i styrelsen, så delar man ut för ibland. Då är det 6 släkter och så.
Man delar inte ut, utan det är ju naturligtvis efter att man ska vara en kollektivist. Man ska vilja arbeta tillsammans med andra människor. Och det är det som styr. Och det är ju inte en person som bestämmer, utan det är en styrelse som bestämmer.
Nu har vi pratat om 3 olika engagemang. Finns det någonting ytterligare på ditt visitkort?
Naturligtvis så finns det det. Jag har precis i veckan gått med i Miljöpartiet här. Och 2 gånger har jag ju varit med då på kommunalfullmäktiges sammanträden som åhörare. Jag har också i sommar gått med i Republikanska föreningen eftersom jag är mot monarkin. Monarkin är också mot strider mot FN:s barnrättskommission. Det kan inte vara rätt för ett barn att behöva ha sin yrkesbana framställd när de föds. Det kan inte vara rätt att kronprinsessan Victoria måste uppfostras till att bli en regent. Eller att den nuvarande lilla prinsessan Estrelle ska inte få välja vilket arbete hon vill ha.
Får jag då vända på sig? Som medlem i republikanska föreningen. Vad gör ni för att då ändra detta system? Jag gissar att ni inte tänker starta en revolt. Eller revolution.
Jag har precis nyligen blivit medlem i sommar, så att jag kan inte svara på den frågan annat än att det finns ju medlemmar i riksdagen, bland annat Altin, en advokat som heter Altin som är medlem i Republikanska föreningen. Så att det finns naturligtvis ingångar i riksdagen.
Vi är uppe i 5 någonting sånt där. Finns det några planer på ytterligare engagemang?
Jag har nyligen avslutat mitt engagemang i Trollbäckens egna hemsförening som har funnits i över 100 år. Där var jag ju styrelseledamot i många år. Men det har jag alltså avvecklat sedan 2 år tillbaka. Så att nu är det politiska banan som ska få ta min tid tillsammans med Rädda Barnen. Så att det är Miljöpartiet och Rädda Barnen och Republikanska föreningen nu som ska stå.
Så man kan säga att det finns, alltså, jag brukar säga, när man det är under ens tonårstid eller så, som man brinner för saker och ting. Men du tycks brinna fortfarande.
Jag brinner väldigt hett nu då för framförallt Miljöpartiet. Och det har väl att göra med det så kallade supervalåret 2014. Jag började att skriva frågor till de olika politiska partierna redan 2002, så att sträckan till att bli partimedlem har alltså tagit från år 2002 till 2013. Så att jag har undersökt vilka frågor som ligger mig närmast om hjärtat, och det är Miljöpartiet.
Okej. Jag tackar för och hoppas att du nu har blivit lite av en inspirationskälla, för det kan löna sig, alltså känslomässigt i alla fall, för en själv att engagera sig i olika sammanhang.
Ja, absolut. Ideellt engagemang är viktigt. Inte bara pengar.
Okej. Jag tackar dig, Gösta.
Tack så mycket, Leif.